Ja, idag har vi kommit till intervju med vår vårdhemsläkare Levi Evaldsson. Och jag hälsar dig välkommen till en stund och prata om gamla vårdhemstider. Kanske jag kan börja med att be dig presentera dig själv.
Ja, jag är född uppe vid Jo i norra Fågelås samling den 8 maj 1899. Och först efter när jag vuxit upp i små folkskola i norra Fågelås, och efter det så fortsatte jag i kommunala mellanskola. Så var det min mening att jag skulle fortsätta i Skara, men blev sjuk ett år, fick ligga ifrån, och då gick mina kamrater från mig, de som skulle till Skara, och då flyttade jag i tredje klassen kommunala mellanskola och flyttade ner till Lund. Det var två stycken sysslingar till mig som skulle till Lund, till den så kallade Spykerskolan, där vi hade rektor Strömberg, och en privat, halvprivat skola, statsunderstödd, och elevantal, det var mellan 500-600, och han skröt med att han var ingen som gick kugg i den där skolan, och det gjorde det vanligtvis inte heller, så att det kom ut 90-100 studenter varje år. Och jag kom ner i första ringen där och lyckades slaga av studenten till 1919, trots min sjukdom. Och då var min, redan när jag hade träffat en hel del av olika, genom matlagen som man bodde, som man åt i under tiden man var i Lund, så träffade man studenter från olika fakulteter, och bland annat intresserade mig medicin mycket. Och det beslutade jag mig därför att när jag hade tagit studenten så skulle jag tillbaka till Lund och fortsätta med medicin, och gjorde så också. Jag kanske hade också en liten annan anledning. Jag hade nämligen fäst mig vid en tös, och vi blev sedan testfolk under de 8-9 åren tills jag tog min examen. Under tiden jag låg i Lund så var jag dessutom under, när jag tagit min medkand med sin kandidaten, så var jag ute på sommarvikariat på St. Lars nästan varje sommar under 2-3 år, ett par månader på sommaren. Ett år var jag som assistentläkare ute i Alingsås, och på den blandade lasarettet där Dr. Gramén och hans underläkare var, en utomordentlig trevlig tid. Och så tog jag student med sin licentiatexamen 29, och fick nästan omedelbart en plats som underläkare på Santa Maria sjukhus i Helsingborg. Och eftersom jag var på St. Lars förut så tyckte jag trivdes väldigt bra med det, och gick där i nära nog ett år. Då blev jag erbjuden att bli assistent på psykiatriska kliniken i Lund, vid lasarettet i Lund, hos professor Sjöbring, och var där sedan följande år 1931, och fortsatte vidare på medicinska avdelningen som underläkare en tid under 32. Och i slutet av 32 så blev jag liksom Medicinalstyrelsens handelsresande. Jag fick resa på olika ställen där vi hade svårt att få navigera. Det var på grund av semester, då skulle överläkarna bort. Och jag fick då vikariat på deras tjänster, dels i Visby på Sankt Olofs sjukhus, dels uppe i Nyköping på Sankt Annas sjukhus. Under tiden till 36 så hade jag min första plats på Santa Maria sjukhus, men var långa tider på annat håll. Så på Gotland var jag ett år cirka, och på Sankt Annas sjukhuset tre kvarts år ungefär. Så kom jag till Sankt Sigfrids sjukhus den januari 1936, och sen har jag varit först underläkare där. Blev första läkare när jag kom dit, och 1950 så blev jag överläkare, och men fortsatte sedan till 59, då jag blev sjukhuschef för sjukhuset, som jag sen var till 1967. Och under tiden som jag var läkare där på Sankt Sigfrids sjukhus, så hade jag dessutom praktik vissa timmar i veckan med mottagningen i staden. På hösten 1936 så fick jag en förfrågan av fröken Maria Pettersson, som var chef för Biskopsbo vårdhem, om jag skulle bli läkare där. Jag var mycket tveksam då. Förut hade hon haft hjälp av provinsialläkare Hultén, jag tror han heter Gustav Hultén, och han hade varit under många år, tror jag, och hjälpt henne, men orkade väl inte med det, eller ville i alla fall ha ombyte. Och då vände hon sig alltså presenterat som först till doktor Wallerström i Växjö. Han hade förut tjänstgjort på lasarettet och var nu privatpraktiserande i Växjö. Och han och jag var mycket bekanta och hade vissa gemensamma visst gemensamt i praktiken. Och då frågade han mig om jag inte ville ta det istället, för han hann inte med det. Och jag tänkte, det är lång väg mellan Växjö och Vrigsta, 7 mil fram och tillbaka, men det skulle inte vara mer än 2 gånger i månaden. Och jag hade då ingen bil, så att men hon erbjöd sig att hon skulle hämta mig till att börja med i Växjö. Gjorde så också några gånger. Jag anammade i alla fall platsen och har sedan varit läkare här i Biskopsbo hela tiden ända, och är det så fortfarande. Jag hade vissa bekymmer med resan till början, för att ibland fick jag nämligen cykla till Alvesta och ta tåget där, resa till Stockaryd, och från Stockaryd hämtade jag mig då till Biskopsbo, och så fick jag resa samma resa tillbaka på kvällen. Det kunde jag bara göra vissa dagar där, men det gick i alla fall att koppla ihop det, så att det gick 2 gånger i månaden. Ibland fick jag ta tågresa hela vägen, vilket tog lite längre tid. Sen kom jag till 1938. Då fick jag min första bil, en liten DKV. Och då gick det lite bättre för mig. Tills det gick bra ända tills kriget kom. Men då var det svårigheten med att man fick inte resa mer än 6 mil ifrån Växjö. Och då skulle man ha särskilda skäl för det. Nu hade jag ju plats och som läkare här vid Lysjösbo. Så jag fick till börja med hjälp med bensin. Och det gick bra de första åren. Sen blev det då besvärligt även med bensinen. Och då hade jag satt på en liten gas, vad heter det?
Gengas
i stor skap. På den där lilla DKV:n. En liten underlig sak, den ser ut med, som ett litet näbb fram till, och så hade den väl en valpung bak, där jag hade kolen, vanligtvis med persorskål. Och så fick man, om man då lyckades klara sig fram och tillbaka, så måste man ha 1,5 säck, det kommer jag ihåg. Det brukade gå bra. Och det höll på ända till krigets slut. Sen har det ju inte varit några svårigheter.
Där.
Jag nämnde tidigare om att jag var tveksam hur jag skulle ha det. Och om jag kunde göra någon nytta här i riksdagen. Jag visste ju inte hur det var organiserat heller ifrån början. Det sades att det var så kallad riksanstalt. Alltså vi kunde få patienter från hela riket. Och det var det mycket riktigt också. Det är ganska lång tid framåt. Och hemmet bestod då av ett arbetshem med 20-tal patienter och ett 15-tal patienter av mera undermåliga intellektuellt lågstående patienter. Huvudsakligen var det äldre, och det fanns några yngre också. Själva sammansättningen av klientelet var lite växlande. På arbetshemmet var en del ganska inte högstående, men i alla fall relativt. Och de hade vissa psykopatiska drag och hade lite, därför hade man lite besvärligt med dem. Men det kände jag ju igen från Sankt-Sylfrids sjukhus, för jag har skött den där specialavdelningen under ett långt eller stort antal år med dess psykopater. Och även här så var det ju några som hade dragit i hållet. Bland annat förekom det att någon gång vid något tillfälle missbruk av sprit, men det var mycket sällsynt, men det fick man ju ta hand om. Beträffande andra klientelet som rena vårdens klientelet, så var de ibland där fanns de som var ganska oroliga, och då stod vi i förbindelse med vi på Hans sjukhus nere i Lund, där jag också hade varit tjänstgjort som vikarie flera gånger. Och då kunde det hända att man måste byta patienter med det. Om patienten blev för svår här, så fick man byta med vid på en sjukhus. Det var det att den medicinska vården på den tiden var inte densamma som nu. Dels var det svårigheten att de hade inte så stora arbetsmöjligheter, dessa de skulle sysselsättas, och man gjorde vad man kunde i det fallet, men det gick ju inte på det sättet som det tillgår nu. Och av mediciner, lugnare mediciner och sådant, fanns det mycket dålig tillgång. Det var under den tiden när sulfan kom till, feberbehandling och sådant, och det kunde ju inte användas i allt för hög grad på de här privata hemmen. I alla fall så utvecklades ju den saken efterhand, och den inverkade ju betydligt för att få patienterna på ett mera handlingsbart sätt kan man säga.
Hade ni några mediciner som ni visste fungerade bra?
Ja, vi hade ju då rörelseultramediciner, några mediciner som gick bra, men det var svårt att få dem, för att skulle man använda dem i den dos som skulle behövas ibland. Dels var patienterna ju känsliga och kunde inte få några större doser. Vi står ju inte under ständig behandling eller övervakning under läkarövervakning som det gör på andra ställen. Därför så fick man ta det, och om det då blev för besvärligt så måste det flyttas i annat fall.
Vet
det kunde ju bli störande och sådär, så att det var ju.
Ja. Vet du om man hade några andra medel eller metoder under tiden som du var i Växjö, så att säga, om det blev akut? Hade man något sätt att få bukt på en aggressiv?
Ja, man fick sätta in dessa olika medel som vi hade. Vi hade fanns ju vissa medel som man hade då. Men jag kommer inte ihåg precis vilka det var som vi använde till att börja med. Men man fick använda den mycket sparsamt, och man kunde inte använda dem därför att om det blir en större oro för patienten så kunde han inte vara här, utan då måste han byta med en lugnare patient, och då hade vi på honom att tillgå där nere. Och det var gick ganska bra på det viset. Nu var det Maria Pettersson som var chef här då. Hon var mycket god vän med professor Alfred Petrén, som var intresserad av psykiatri, och genom honom så hade hon också möjligheter att kunna placera om ibland.
Var hon själv utbildad i det här?
Jag tror hon hade varit på någon anstalt i Stockholmstrakten tidigare, och om hon var husmor där eller utas medicinsk utbildning hon hade, det kan jag inte svara på riktigt. Att om hon var barnsköterska skulle jag tro, och husmor. Sen hade hon en god vän som heter Anna Eriksson, som också hade en viss sköterskeutbildning. Om utas lång kan jag inte säga. Och hennes son Åke Eriksson, som skötte gården här tillsammans med gamle mannen, numera gamle mannen Karlsten, och någon dräng som vi hade, han kunde sätta arbetshemseleverna i lite arbete då och då, lättare saker.
Men de övriga inne på vårdhemmet, de hade i princip inget?
De hade ingenting, utan det var i trädgården och enklare saker jag vet inte, en som de var i lagården tror jag inte att de var.
Ja, nu tänkte jag fråga dig, hur blev du bemött och utspisad vid dina tjänsteförrättningar här uppe?
Ja, det kan jag säga att det var lite i övermått ibland. Därför att alltid när jag kom hit så skulle jag ha naturligtvis kaffe. Och detta kaffe skulle gärna vara till det. Det skulle vara någon glas madeira eller två. Och ibland öl, och det gjorde att varje gång jag kom hit så var det nödvändigt att jag måste äta någonting, som utav dricka kaffe, ta koppar gärna, och lite madeira och lite öl, ibland i förening med en liten lätt smörgås. Och det gjorde det att många gånger så var jag så fullproppad utav alla dessa ingredienser som inte precis passade ihop. Kaffe och vin och öl ihop. Det gör att man ibland mår illa av det. Och det hände flera gånger att när jag röste ifrån så gjorde jag mig av. Det var alltså aldrig någon större mått av vin till exempel. Det var på en liten två glas eller sådär. Men vi var mycket givmild med det, eller Maria framförallt var mycket givmild med den saken.
Satt ni här inne i hennes lägenhet?
Vi satt där. Det var den första jag fick. Vanligtvis fick jag då, jag fick öl eller någonting, en smörgås. Och sen skulle jag kaffe och vin efteråt eller något. Vilken Madeira vin har jag aldrig druckit senare. Madeira och kaffe, men har jag aldrig druckit senare. Jag tror att jag tror att hon må väl ha det som jag någonsin vill säga. Men då var det nästan tvunget.
Efter den här första utspisningen gick ni runt?
Så gick vi runt, ja. Ja, vanligtvis fick jag någonting genast när jag kom in och så satt jag och pratade lite grann om patienterna och sen gick jag runt på de olika ställena och om det var någonting jag ville ha tillrättat eller något sånt där och patienter som var sjuka och sådant så. I allmänhet så var de ovanligt friska, men det hände ju något tillfälle att influensan var verkligen besvärlig här uppe. Jag minns en gång så var det inte mindre än 7 stycken som dog i influensa under en tid. Det fanns ju inga medel av penicillin och sådant på den tiden som man kunde sätta in. Och dels så var det, en del av dem var ju gamla och det var visserligen en tid under ett par tre månader, men det var ovanligt. Det var den enda gången som det var egentligen svårighet med den medicinska vården. Och då hände det att jag var här uppe flera gånger under den tiden för att.
Hade man ett särskilt behandlingsrum och medicinskåp?
Jaha, medicinskåp hade vi. Det fick vi in under den tiden, tror jag.
Och det var beläget inne på vården?
Ja, och jag tror det på andra våningen där uppe som vi hade med sin. Och hade även kontakt med apoteker då, det jag tror.
Var det Maria?
Jag minns inte precis när det var. Det blir mer ordnat med den saken när nästa innehavare Axelssons kom hit. Britta och Gunnar Axelsson. Det var 1947, jag tror.
44?
44 var det kanske som vi kom hit, ja. Och då ordnades det om på annat sätt med en hel del. Och gjordes förbättringar och ombyggnader. Bishopsbo har ju varit bekant för sina ombyggnader. Det började under den tiden jag var här, minns jag att det lades en ny våning på denna. Det tror jag var under Maria Petterssons tid, som alltså, var en ny våning här. Och där en del av personalen bodde där uppe på tredje våningen.
Och längst ner bodde Maria Pettersson?
Och längst ner bodde här bodde Maria Pettersson. Och Anna bodde, jag tror, på andra våningen här.
Jaha.
Det gjorde hon. Ja. Det hade lite olika i det fallet. Olika placering, jag kommer ihåg. Sen var det vissa besvärligheter ibland att det var en hade svårt att komma riktigt överens ibland och det var lite satt jag emellan därför att jag ville helst inte lägga mig i om vederbörande klagade på den ena av innehavaren klagade på den andra eller inte så vidare, utan jag sa att jag fick göra upp det där själva och det hade lite svårigheter. Någon gång hände det också att personalen då blev förärgad på någon av innehavarna bland annat. Ja, kanske Anna. Maria var en, som jag kallar majorskan på Ekeby. Hon hade inte släppt. Men Anna fick nog sitta lite grann emellan där. Och så förekom det vid något tillfälle att det hade förekommit sån här mjölmask i maten. Och då ville tydligen personalen sätta åt dem därför att och det började med att de talade om då att maten var för dålig för patienterna, och det blev lite utredning om den där saken.
Var du inkopplad i detta?
Jag var inkopplad där genom att jag tog del av det hela, och jag minns inte hur vi ordnade till det beträffande, vi var ute och vem det var som klarade ut det, om det var genom hälsovården eller inte, kommer jag inte ihåg. Men det var inga större anmärkningar för övrigt, men att mjölmaskarna var uppe ett par gånger.
Någon annan form av inspektion?
Och sen hade vi dessutom, ni stod dessutom under inspektion av Nanny Lund, alltså där uppe, som hade hand om den psykiska vården för det psykiskt underutvecklade. Och de var här nere från och till. Men jag minns inte hur det var organiserat, för det var väl Riksplans anstalt under den tiden, och då tog man patienter från hela riket. Sen efterhand har det blivit allt mera lokaliserat till de länen här kring.
Ja. Den Alfred Petrén du nämnde tidigare,
ja.
Var han inkopplad i inspektionsverksamhet också?
Ja, det skulle han vara. Han hade inspektion här någon gång.
Träffade du honom här nere?
Ja, många gånger, flera gånger. Ett flertal gånger. Ja. Han var med mig till Växjö många gånger. Han hade bekanta där nere också. Dr. Lindell och andra som han... Och jag fick en hel del utav hans skrifter och så vidare som jag har fortfarande förresten.
Ja,
han var väldigt ofta, det var, men han var mycket nere med Maria här, och dessutom hade han en inspektionsrätt för anstalten.
Det betyder att de inspektioner han gjorde här nere gick i allmänhet rätt bra?
Ja, det gick bra det. Jag hade aldrig några besvär med det. Det hade jag inte. Och vad vi talar om, det kommer jag inte ihåg, men det har varit olika saker som då var aktuella för tillfället. Men att det var ingen sådär regelbunden inspektion som det senare var med överinspektör och så vidare, det fanns inte ro. Det var en doktor Anell som var inspektör förresten, det kommer jag ihåg. Hon var väl närmast överinspektör än doktor Anell som sköt om under den tiden, och henne hade jag ju kontakt med. Henne kände jag personligen också.
Var vårdhemmet godkänt för ett visst antal platser?
Ja, det var det tydligen. Det tror jag. Men hur pass mycket, för att det var ett 70-tal när det var som mest
här. Det betyder att här hade man inga enkelrum, utan...
Utan det var stora salar och... enkelrummen, det var ju ett fåtal. Under tiden så ordnade, genom det här ombyggnaden som jag hade nämnt om, så ordnade ju Maria till att det blev att varje arbetshemselev skulle inte ha med två på varje ställe, och så satte det upp några plywoodskivor emellan de olika. Så det var mycket primitiva rum som ordnades. Men de hade i alla fall så pass mycket så de hade kunnat ha sina saker på ett visst ställe och sådär.
Jag har tidigare gjort intervjuer med även patienter som har bott här.
Ja.
Och man berättade om den här avlusningen. Var det ett problem någon gång med löss?
Det minns jag inte precis, men att det förekom, det tror jag. Det fanns nog. Du vet att löss är ju besvärligt.
Ja.
Ja. Jag menar att de hade till exempel den här nya byggnaden där borta som sedan var privat hem. Där på andra våningen där uppe hade Maria gjort dessa hytter till där varje patient, eller två patienter hade varsin hytt där uppe. Så det var väl 6-7-8 stycken sådana här hytter som de hade. Och det var ju inget... utan det var plywoodskivor som var uppställda och avskilt ifrån det hela, så att det var som ett rum var och en hade, eller två och två hade ja. Det. Ja. Sen hade vi ju det gamla, det gamla systemet där borta. Jaha. Det äldsta. Det var ju en del av patienterna som bodde där också.
Det är det namnet som fortfarande lever kvar.
Det är det som lever kvar, som nu flygelbyggnaden där borta, det var ja. Arbetshem då först.
Ja. Och sen ja. Flyttades det över till där
vi flyttades det över.
Ja.
Men då var ju arbetshemmen inte uppdelat i små rum som det är för närvarande, utan det var liksom tre eller fyra, tre rum eller något sånt där tror jag det var.
Vi började med kaffe och madeira. Hur slutade dagen?
Ja, det slutade med att jag hade fick först när jag kom hit, och så gick vi runt och gick igenom vad vi skulle göra. Och sen efter det så skulle jag då, innan jag reste, så skulle jag kaffe och madeira. Och det var dels gjort att då var jag ganska led på det hela. Försökte att smita ibland, men det gick inte. Det var nästan tvångsmatning.
Det var en särskild rutin som skulle...
Det var det som skulle genomgås.
Ja. Ja, vi har kommit till slutet utav den här intervjun. Och för att runda av det hela så kanske jag kan be dig säga någonting om din hela period från 1936.
Ja, från sen lämnade Maria Pettersson hela 1944 och hade då auktion, det kommer jag ihåg, och sen övertogs det utav Gunnar och Britta Axelsson, som hade tidigare utbildning inom den psykiska vården uppifrån
Bräcke
tror jag det var, där hon hade varit lärarinna där. Och då blir det vissa förändringar. Dels sjönk patientantalet, och dels som gjordes det om på ett flertal ställen inom det nuvarande, inom den stora, den gamla Biskopsbon, så gjordes det om inuti så att det blev bättre och bättre, och den tiden så fick man också mera, kunde man få mera hjälp av nya mediciner som kom till, och det gjorde att det följde en lugn tid, och jag förstår nästan nu att Maria måste ha haft mycket svårt under den tiden, för nu har det efterhand som det har kommit under hela 40-talet, 50-talet, 60-talet och nu sist till 70-talet som har slagit alla rekord i det fallet, där man har fått nya arbetslokaler och fått patienterna i full verksamhet och kunnat till och med sköta det som öppen vård en hel del utav verksamheten. Och jag tycker att man ser en oerhörd, jag har gått igenom olika faser av det hela, och jag tycker att för närvarande kan man väl inte komma idealet närmare än man gör för närvarande. Om det sen ska ytterligare nu är det ju ingen anställdsvård längre, därför att det är en öppen vård hela, och jag tycker att det är roligt att få vara med om den utvecklingen från början till den nuvarande, och vad man sen ska kunna förbättra med vet jag knappast. Ja.
Ja, jag tackar dig för att du har velat ta tid och sitta ner och berätta om det här. Det är säkert intressant, inte bara för mig.